Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej! Boken Självbetraktelser av den romerska kejsaren Marcus Aurelius är en av de läsupplevelser som gjort starkast avtryck i mig. Dagens avsnitt handlar om Aurelius bok och den filosofiska riktningen stoicism. På återbesök i podden är Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola. Likt de första antika stoikerna som diskuterade i pelargångar träffas Ruin och jag i källarvalvet på restaurang Pressklubben i Stockholm. Vi samtalar om vad det är som gör självbetraktelser till en så enastående bok. Varför dess innehåll har lika stor bäring idag som för nästan 2000 år sedan. Och hur stoicismen ger oss redskap att leva ett gott och lyckligt liv. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Om du uppskattar Bildningskomplexet får du gärna stötta mig på Swish på nummer 0709-262541, alltså 0709-262541. Det går också bra på patreon.com där du kan bli månadsgivare. Ditt bidrag gör det möjligt för mig att fortsätta hålla på med podden och göra fler avsnitt. Nu sätter vi igång med samtalet. Välkommen tillbaks till Bildningskomplexet, Hans Ruin.
Tack.
Det är väldigt kul att ha dig tillbaka. Jag måste säga att det samtalet som vi hade i Gamla stans bokhandel, som är avsnitt nummer 50 för den som vill lyssna, det är fortfarande ett av de samtal som jag har uppskattat allra mest under min tid jag har drivit podden. Och idag när vi ska prata om Marcus Aurelius och hans bok Självbetraktelser, så är det med stor entusiasm som vi ska göra det. Och det här är första gången som vi ska prata om en bok bara. Annars brukar jag liksom bjuda in en författare som kanske har skrivit en bok om någon slags ämne. Men här ska vi uppehålla oss verkligen vid en författares bok för att den är så briljant. Och det håller du med om också, eller hur?
Absolut. Nej, jag tycker det är en jättefascinerande bok. Så att jag var glad att du bjöd tillbaka. Det ska bli spännande att se var vi hamnar.
Ja, men låt oss börja och prata om Marcus Aurelius då, som kallas ibland den gode kejsaren, den rättfärdiga kejsaren. Vem var han?
Nej, men han var ju då en romare som var född inom en familj som stod nära kejsarfamiljen, och själv så kom han då genom olika tillfälligheter och blev adopterad av kejsaren Antoninus. Så att när han gick bort så blev Marcus själv kejsare. Och det här är då under, så att säga, det andra århundradet av vår tideräkning. Sen verkar han som kejsare ungefär 20 år och dör när han är knappt 60. Och som du säger då, han har ett gott rykte, inte bara som författare och tänkare, utan som en av de få kanske goda kejsare under kejsartiden. För de flesta förknippar vi med massa olika laster.
Minst sagt, jag menar, det är en rad av elaka, vidriga personer. Och så plötsligt så dyker den här, en stor filosofisk tänkare upp bland alla kejsare.
Ja, nej, det är märkligt att tänka sig att den här boken är skriven av en människa som var den kanske mäktigaste personen på jorden just då, under de 20 åren som han styrde. Med ständigt involverad i olika militära aktioner, och en del av de här texterna vet vi ju, av hans egna dateringar, är ju skrivna i fält. Så att han ligger liksom inbegripen i livsfarliga militära konflikter samtidigt som han sitter och tänker på de här sakerna.
Mm. En sak som ändå han är känd för, det är att han är en av stoikerna. Och jag kan få rätta mig om jag fel, men jag tolkar nästan som att han uttryckligen själv säger att han är en stoiker.
Ja.
Och för den som inte vet, vad är stoicismen och hur växer den fram?
Alltså, efter då, vad ska man säga, den tidiga liksom grekiska filosofins storhetstid förknippar vi ju med Platon, som sätter igång och skriver där i början på 300-talet efter Sokrates död, som på något sätt motiverar Platon till hela hans författarskap. Och sen efter honom kommer Aristoteles. Men man kan säga i deras kölvatten så liksom uppstår liksom flera försök att förvalta det här, liksom både filosofiska vetandet och den filosofiska livshållningen. Och en av de personer som dyker upp och undervisar där sin filosofi eller sitt tänkande är en person som heter Zenon. Och han går runt och undervisar i en pelargång, eller bara där han samlade sina studenter. Och ordet pelare på grekiska är stoa. Så att man kan säga att namnet stoicism kommer egentligen från den plats där just den här personen då bedrev sin undervisning. Och till skillnad då från Platon och Aristoteles, från vilka vi har enormt mycket texter kvar, beroende på att deras skolbildningar var av det slaget att ja, det bevarades liksom. De hade ett arkiv, folk som kopierade, så vi kan ju läsa Platon och Aristoteles. Det finns ju tusentals sidor av båda. Men den här tidiga stoicismen är nästan inte alls bevarad, de texterna. Men stoicismen, kan man säga att den, om man ska sammanfatta liksom dess liksom filosofiska hållning, så brukar man dela upp det i två aspekter. Dels kan man säga att det var ett försök att samla liksom filosofin som en vetenskap. Man odlade till exempel, man var väldigt intresserad av naturen. Man studerade, liksom, man hade fysik, var liksom namnet på naturläran. Man var väldigt intresserad av logik. Så att stoikerna på så vis liksom byggde upp en filosofisk basutbildning. Men det kanske framför allt förknippar med dem är en slags filosofi som levnadskonst. Alltså det som de pratade om som etik. Alltså hur vi lever för att leva ett gott liv, ett lyckligt liv. Och vi ska ju titta lite mer på här vad det är, liksom, vad det är man ska göra enligt dem för att just leva väl, leva och liksom leva ett lyckligt liv.
Just det. Men en sån här central grej som folk känner till, tror jag, kring stoicismen, det är det här man pratar om stoiskt lugn. Att man på något sätt, oavsett vad som händer omkring en, så har man alltid en sak kvar, och det är kontrollen över hur man reagerar på det som händer utom en.
Ja, och anledningen att vi har liksom, det nästan har blivit som ett, det är ett levande adjektiv i vårt språk. Mm. Det är en stoisk människa. Ja, då säger vi precis som du säger, det är någon som är uthållig. Mm. Och som inte låter sig rubbas. Och det var ju precis det som många kom att förknippa med den här läran, att det handlar om att uppöva en självbehärskning som ska göra att man inte ska jagas iväg av det som händer runt omkring en, vare sig av ens inre liksom känsloströmmar eller av det som drabbar en utifrån. Och vill man, kan man ju säga att det här är ju ingenting egentligen helt nytt för stoikerna eller för Zenon, utan det är ju så att säga kärnan i Sokrates undervisning. Om man tänker sig honom, att han var ju liksom ändå kanske den viktigaste enskilda förebilden för de här mer liksom livsfilosofiska skolorna. Det är ju den här tanken att vårt liv är ändligt, vi ska dö. Hur ska vi förhålla oss till detta på ett sånt sätt att vi inte låter den kommande döden skrämma oss och göra oss förtvivlade? Och då säger Sokrates, om man då får tro Platon, att leva är konsten att lära sig dö. Ja, det här tar stoikerna med sig. Så att det är liksom en första kärntanke för dem är att vi ska inte glömma bort, vi ska inte förneka att vårt liv är ändligt. Men vad kan vi då göra med livet om vi inte ska drabbas av förtvivlan? Jo, vi måste försöka samla livet på ett sånt sätt att vi lever det i riktning mot vårt eget död, men på liksom ett förnuftigt, ett liksom rättvist och också ett kärleksfullt sätt. Så att på så vis inte låta oss liksom, ja, rubbas av ödets växlingar, om man säger så.
Mm. Det som jag uppskattar så otroligt mycket när jag har satt mig in i stoicismen och läst Marcus Aurelius och även en bok som du rekommenderar, den här Epictetus, som har skrivit en bok som heter En handbok i livets konst, som är en väldigt tunn bok som jag också rekommenderar alla att läsa. Men det som är häftigt är att det är ju inte den här lite trista askesen som jag fick för mig innan, att man ser framför sig nästan någon sån här liksom någon munk någonstans som sitter och plågar sig, utan det finns så mycket mer också kring vad själen och livet och världen och hur vi hör samman. Den aspekten tycker jag finns väldigt närvarande i Aurelius texter som inte finns inbegripet i ordet stoiskt lugn.
Ja, fast kan man inte plocka isär det där med stoiskt lugn och askes, så man kan fundera lite grann på ordet askes, för att för oss så betyder ju askes någonting väldigt, väldigt strängt. Alltså en radikal avhållsamhet. För en grek så handlade askes om träning. Alltså det var det idrottsmän höll på med också. Så att det, när man pratar om asketism i deras värld, då är det mer en påminnelse om att vi har inte fått förmågan att leva väl gratis utifrån, genom att vi är födda och bara finns till. Utan vi måste öva oss i att leva. Alltså levnadskonst är en konst just. På samma sätt som att spela ett instrument eller lära sig ett språk eller ägna sig åt en idrott. Så att, det är den meningen som de bejakar askesen, men inte i den här liksom radikala meningen som vi förknippar med ett pelarhelgon som sitter och svälter ute i öknen. Och så att säga, stoiskt lugn handlar ju om att då så mycket som möjligt, och det kanske är extra tydligt då hos Epiktetos som du nämner, att det verkligen liksom handlar om en hållning som ska kunna bära en igenom nästan vilka vedermödor som helst. För att till skillnad från Marcus som var då en kejsare och kom från en, liksom, en person som, även om han hade mycket och liksom svåra saker att ta hand om, så hade han ju liksom ändå en väldigt välbärgad situation. Epiktetos var ju född som slav. Ja, så att hans liv började ju liksom i på så vis total underordning och liksom halv misär. Och hur kan man då leva ett liv där det saknas så mycket och ändå leva värdigt? Det är det som ger hans text, den här lilla handboken, också en sån kraft. För att det verkligen handlar om att börja från noll. Hur kan jag ta kontroll över mitt liv genom att ta kontroll över mitt tänkande på ett sånt sätt att jag kan uthärda förödmjukelser, lidande, misslyckanden, besvikelser utan att låta det liksom få mig att tappa fattningen?
Okej, låt oss djupdyka i den här boken som jag har framför mig. Både du och jag har köpt den. Det är en fin så här, liksom silvrig spegel på något sätt på framsidan. Och den heter ju då Självbetraktelser. Och det är ju en bok som aldrig var meningen att ges ut. Marcus Aurelius har ju inte gett ut den här boken, så att säga, utan det är ju hans texter till sig själv. Varför skrev han dem?
Alltså vi har ju inget bevarat vittnesmål av honom varför, utan vi har texterna. Och hur den här boken egentligen kom att förvaltas från början eller tas om hand, det vet vi inte heller. Utan de första spåren av boken dyker upp egentligen långt, långt senare. Många hundra år senare finns det en person som nämner den i ett brev till en annan, och att vikten av att den här texten bevaras. Men alltså det liksom, man gissar lite grann när man funderar på hur den kom att bevaras ursprungligen. Men jag tycker det är ganska klart när man läser den här boken att det inte är en författare som har skrivit den för att liksom lämna den på ett vanligt sätt och deponera den för att den ska läsas av vem som helst. Utan det är just som du säger, alltså mer av en slags pågående själv, liksom terapeutiskt skrivande nästan bitvis. Och det är det som gör den också lite repetitiv. Ja, det är som att han dag för dag måste påminna sig om vad är det jag måste tänka på för att inte tappa fattningen, för att bevara detta lugn, för att liksom se min plats i helheten, för att kunna leva väl. Ja, och samma fråga kommer på nytt och på nytt.
Men han formulerar dock det på lite olika sätt. Det är det som jag tycker är intressant. Det är inte så att dag två säger upp, det är inte mantran på det sättet, utan han hittar nya vägar att han det här temat.
Så är det absolut. Och man ser ju också att han liksom har en stor bildning. Han flätar in sina tidigare liksom saker han tycker om och som han har läst, till exempel. Plötsligt citerar han Herakleitos ur minnet och citerar honom, den här försokratiska filosofen, och han liksom nämner andra som har varit viktiga för honom. Så att det är som, man kan se framför sig, tycker jag, liksom en människa som kanske har något litet resebibliotek med sig, men som flyttar runt och som sitter och försöker jobba fram en text som kanske ändå för honom hade karaktären av en bok, kan man tänka sig. Det vet man inte. Vissa bitar känns ju mer genomarbetade och kanske lite mer sammanhängande. Andra är mer som anteckningar för dagen. Men det är absolut inte, det är ingen är ju exakt den andra lik, utan det är ju så att säga cirklar i cirklar som flätas ihop och som på så vis ändå gör det till att man får en ganska bra bild av vad innebär det att liksom, ja, försöka leva och tänka efter liksom stoikernas livsprinciper.
Mm. Och för den som undrar liksom hur ska man beskriva texten, alltså det är liksom uppdelat i olika kapitel, fast de kallas bok 1, 2, 3 och så vidare, men det är ju kapitel egentligen. Men sen är det ju egentligen inte mycket mer än stycken, ibland är det kanske en sida med någon slags, när han försöker fånga någon slags essens, eller han försöker beskriva något skeende eller liksom något sätt att vara, eller hur skulle du beskriva?
Alltså vissa skulle ju vi nästan förknippa med det vi kallar för filosofiska aforismer.
Ja, exakt.
Men inte alla är inte så, jag vet inte om man ska liksom läsa några exempel. Du hade några som du hade valt ut inför här som du ville läsa. Du kan väl ta, om bara läsa någon så kan vi höra.
Exakt, vi har en som jag tycker är himla fin faktiskt. Där, som jag tror många kan liksom relatera till när man går till jobbet. Och det är verkligen, jag föreställer mig att det här är det han gör också när han ska gå till jobbet som kejsare. Det är det här att hur ska man förhålla sig till andra människor? Och det här är en text som kommer in ganska tidigt. Och då står det så här: säg till dig själv vid dagens början. Jag kommer att träffa beskäftiga, otacksamma, oförskämda, opolitliga, elaka och föga sociala människor. Allt detta har drabbat dem på grund av deras okunskap om gott och ont. Men jag, som har insett att det godas natur är något vackert och att det ondas natur är något dåligt, och att naturen hos dem som syndar är besläktad med min egen, den delar inte samma blod och säd, men samma intellekt och stycke av det gudomliga.
Mm.
Det fortsätter ju så här. Men vad kan man liksom, här om vi pratar nu om hans världsbild, vad skulle du har ju berört det, men vad kan man säga om hans världsbild här?
Alltså det är massa saker som finns i det här, som det är ett roligt citat just som du säger, för att det är något som många människor tänker på. Du ska träffa den där idioten igen, ja, som jag måste stå ut med. Men dels då liksom att försöka hitta en attityd som gör att man inte fastnar i sina egna negativa affekter. Jag vet att den här personen kommer att irritera mig av den och den är liksom skälet. Men låt oss liksom se oss själva i ett större ljus. Ja, alltså titta lite grann, inte bara på andra människor utan också på en själv och på det system man ingår i, från liksom då ett lite förnuftsmässigt, lite distanserat perspektiv. Det är i princip det han liksom övar sig här. Liksom håll dig liksom lugn, låt dig inte liksom dras med nu i det här. Och det är ju liksom ett typiskt exempel på en slags förövning i stoiskt jämnmod. Ja, så titta på naturen i dess helhet, se att det finns ett större mönster. Fastna inte i det lilla, liksom bli nu inte påverkad.
Förlåt, han nämnde ju också det du säger här, att det som är det negativa i den här andra personen är också det negativa i dig.
Ja.
Att det liksom är en del av en helhet, det tycker jag också är en briljant.
Ja, det är ju en slags ödmjukhet i det kan man säga. Liksom att var inte liksom så beskäftig att du betraktar dig som liksom helt utan fläckar själv. Utan försök se er båda, spegla er i varandra. Och det är ju en väldigt nyttig övning. Sen tycker jag också att det här är ju i princip det stycke som inleder hela boken, att det också visar hur för honom det filosofiska och liksom en religiös föreställningsvärld helt och hållet löper samman, som det du läste nu, att det är, han pratar ju både om liksom en övning i tänkande och en syn på naturen, men det är också en säger, vi är delar av samma intellekt och samma stycke av det gudomliga, som man säger. Och det är ganska typiskt det här för stoikerna, att de var ju, många av dem var ju ganska naturvetenskapligt liksom orienterade och hade liksom en idé med också en materialistisk syn på naturen. Och om man odlade filosofin som liksom den högsta formen av vetande, samtidigt så finns det ju tanken om att hela kosmos är gudomligt. Det finns en högsta princip. Och den högsta gudomliga principen är inte bara någonting avlägset utanför oss. Det är inte bara liksom en avlägsen skapar Gud. Utan denna gudomliga princip finns i var och en. Så att man brukar ibland prata om dem som panteister i den meningen. Att det är ett frö av det gudomliga finns överallt. Och kanske framförallt då i, så att säga, människans förnuft. Så att vi har del, människan har del i skapelsen, även om hon inte ser det.
Precis, och det är ju väldigt återkommande. Om man verkligen ska prata om en tematik som upprepas varje dag i hans skrifter, så är det här att du är en del av någonting större. Och det pratade ju du och jag också om när vi träffades förra gången. Det här utåtblickande som stoikerna och Marcus Aurelius håller på med. Det tilltalar mig väldigt mycket. Det är inte bara den här liksom att självhjälpsboken där du hela tiden ska liksom jobba med dig själv bara, utan du ska också jobba med världen och liksom göra gott och göra rätt ute i kosmos. Det kan man verkligen säga som en sån återkommande tematik.
Ja, och i det avseendet tycker jag då får man säga att den här antika självhjälpsfilosofin, om vi ska använda den liksom begreppet på dem, har ju en mycket större siktrymd än vad mycket av den litteraturen har idag. Jag tycker inte att det är fel att jämföra den. Jag menar, vi lever i en kultur där det liksom produceras massor med böcker och tankar och liksom program och kurser som handlar om att liksom lära folk att leva väl och hur kan du bli lycklig, hur kan du bli lugn och du ska göra på det ena eller andra sättet och liksom mindfulness och alltihopa. Så att det är ju inte som att vi har en förbindelse med den här tankekulturen som utvecklas framförallt under antiken. Men precis som du säger så är det för dem självklart att det kan aldrig handla bara om mig, om jaget som liksom en isolerad del, utan förutsättningen för att kunna komma till den här sinnesron som de eftersträvar är just att vi kan se vår plats i helheten. Och det är kanske så att vi idag ibland liksom rädds att gå hela den vägen, för att då låter det som liksom religiös mystik och där stannar en del människor. Man nöjer sig med liksom det här mer psykologiska perspektivet, men då missar man någonting som handlar om att vi själva som människor, som intellekt och som kropp naturligtvis hänger samman med allting. Alltså som kropp hänger ju samman med naturen. Allting strömmar ju genom allt. Men att mitt intellekt är ju inte bara mitt, utan det är ju också del av ett kollektivt intellekt och av ett historiskt intellekt, alltså det jag kommer ur, de jag har läst, de som har liksom kommit före oss. Och att se på så vis, på ett klart sätt, ens egen plats, både liksom andligen och kroppsligen, gör ju liksom hela ärendet blir större på något sätt.
En annan sak som han säger, det är att vi består, det återkommer han också till, vi består av kropp, det är enkelt att förstå, vi består av livsande, det kan man också någonstans förstå, det verkar ju vara den här med själen på något sätt, och sen består vi av förnuft. Han säger inte av känslor, utan förnuftet återkommer han till. Jag tolkar det nästan som han har en religiös övertro till förnuftet. Han lägger alla sina ägg i förnuftets korg. Vad är det som gör att förnuft, eller vad betyder förnuftet för honom?
Ja, det är ju då dels i de där citaten som du nämner då, så pratar han om liksom vår kropp är soma, vår livsande är pneuma, ibland pratar han om det som vårt psyke, men ofta om pneuma som en slags just ande eller andning. Och sen att det här förnuftet är nos då, det som har att göra med tänkandet. Men det hänger också liksom mycket samman med ett annat viktigt begrepp för honom som är logos, alltså det logiska eller det rationella. Och det är klart att utan en idé om nos eller logos som liksom förnuft eller liksom ordning, då liksom försvinner ju hela den stoiska livsprojektet. Alltså att det finns någonting som vi har del av utöver vår, vad ska man säga, rent liksom fysiologiska livsprocesser. Det är det som gör det möjligt för oss att överhuvudtaget påverka vår egen existens, hur vi lever och naturligtvis hur vi tänker. Så att, visst, man kan kalla det för hans religiösa metafysik, men det handlar ju om det här som vi liksom pratade om nyss, att man tänker sig att det finns någonting mer än bara våra kroppsliga funktioner som vi faktiskt redan bär på som en potential, men som vi kan vidga genom att tänka klarare, genom att se klarare, genom att se längre. Och då blir vi varse att vi är delaktiga i det här större.
Men ska man också tolka det som, alltså min förståelse av förnuftet är också på något sätt att man kan resonera sig fram med någon slags argumentation kring vad som är rätt och fel. Alltså, är det så han vill att vi ska förstå förnuftet?
Så fattar jag att det är båda. Att det är liksom, förnuftet är, det är en praktik. Det är någonting som vi kan odla. Det handlar om att tänka klart och tänka redigt. Men det är också en, ja, vad vi skulle kalla för en liksom andlig kraft eller förmåga som vi har och som förbinder oss med varandra som människor och som ytterst sett förbinder oss då med det gudomliga. Så att det är alla de tre sakerna samtidigt. Men det är ju, om det bara hade varit som en, vad ska man säga, en gudomlig blixt i varje människa, då skulle ju liksom saker och ting vara ordnade från början. Då skulle vi inte behöva anstränga oss så mycket. Så det är ju alldeles uppenbart att den här liksom ständiga påminnelsen om att inte släppa taget, att liksom att arbeta med vår mänsklighet, visar ju att det här förnuftet inte på något sätt fungerar av sig själv med någon mekanik. Och det skulle man ju kunna då, alltså som jag ser det, så är det här liksom den stora spänningen som både ger näring och som kanske också liksom handlar om en paradox i det stoiska tänkandet. Att man å ena sidan bejakar en absolut förnuftighet men ständigt påminner oss om att den finns inte så länge vi inte underhåller den.
Mm. Jag undrar vad du tänker kring, liksom, om vi ska prata om så här fungerar det i dagens samhälle. Men en strömning som jag ändå tycker mig se, det är ju att vi är väldigt... Vi lever i en tid där vi idealiserar känslor. Vi uppmanas ju också att visa känslor, prata om känslor. Och även, jag tänker så här, man ska gå ut och berätta om sin psykiska ohälsa. Det har ju nästan blivit som en liten statussymbol idag. Att man berättar om att man inte mår bra. Och då är man nära sina känslor och vågar prata. Så det känns som att vi lever i en tid där det här förnuftsmässiga ses som ganska kyligt och kallt. Jag tänker nästan att vi lever i en tid som är väldigt ostoisk på det sättet. Vad tänker du?
Nej, men jag håller med dig om det. Och det är en underlig, på något sätt, liksom paradox i vår affekt. För det är ju samtidigt så att vi är också väldigt måna om att inte... så att säga, tappa fattningen. Det är också ett ideal. Det är inte så att man beundrar folk som liksom rusar runt och bara brusar upp och liksom beter sig illa eller liksom som sårar andra människor genom att liksom ge fritt spelrum åt. Så att vad det gäller en hel del sådana liksom negativa effekter, så skulle jag säga att det finns en självklart ideal om att öva behärskning. Men just det här att man på något sätt, att man blir en person, man blir någon genom sina nojor, genom sin oro. Yeah. Det är naturligtvis totalt ostoiskt. Så är det, absolut.
Ja, det finns ju till och med texter där han pratar om hur att du släpper in de här affekterna i ditt liv är liksom också så, han tycker att det är skrattretande att du, hur kan du bli upprörd? För att det är lite som att så här, menar du att gudarna har fel när de har gjort någonting? När du blir upprörd och ledsen och arg, så är du liksom bara en person som ifrågasätter verkligheten.
Mm. Ja, precis. Det ingår ju i det här då, att man inte ska, så att säga, den som ser klart och som kan utöva den här behärskningen kommer inte att hålla på och liksom låta sig uppfyllas av liksom ilska, resentiment, liksom hämndkänslor och alltihopa, för att man klarar av att balansera dem med klarsyn. Så det är väl det som är tanken där. Men det är ju, alltså det finns ju en gammal nidbild av stoiker som kanske har ett, liksom ett korn av sanning i sig, som är att deras livsideal, det här apatia och ataraxia, att man ska liksom på något sätt bli lite känslolös eller känslokall och inte låta sig, att det i slutändan innebär ett liv som egentligen inte till fullo levs. Och det är ju alltid viktigt att ha i åtanke när man, både när man läser dem och diskuterar det här. För att en extrem form av känslokontroll kan ju också kritiseras för att i grund och botten handlar om att man inte vågar ta risker. För att öppna sig för känslosvall, vad de nu än må handla om, är ju också ett sätt att vara människa. Så att var går den här gränsen? Om man till exempel tar de här, det mest extrema exemplet på det hittar man faktiskt inte hos Marcus, utan det är ju i några av Epictetus aforismer som du hade läst också, som ju handlar om till exempel hur hanterar man den sorg som varje normal människa upplever när man förlorar en nära anhörig. Ja, och då säger då den här extremstoicismen att varför skulle du känna sorg? Jag fick en gåva, nu har den som har gett mig tagit den tillbaks. Vad spelar mina känslor för roll? Och det är klart man kan säga att om en människa klarar av att reagera på det sättet, då kanske man skulle säga att det var ett ekonomiskt sätt att utöva det som vi kallar för, normala människor kallar för sorgarbete, som liksom tar mer eller mindre tid. Men ska man tänka sig att man med intellektet bara kan liksom släcka ner sådana saker som besvikelse, skam, ånger, liksom ledsnad, är inte det saker och ting som måste få ha sin gång om man inte ska bli en omänsklig människa? Ja, och det är det här mycket av diskussionen kring stoicismen som livshållning kretsar kring. Vad är det egentligen de kräver av en människa? Går det så långt så att det till slut inte blir ett liv utan mer ett vandrande pansar?
Precis, och frågan är om det är någon som ens klarar av det här. Även Marcus Aurelius tar ju upp ett tillfälle, han säger någonting i stil med så här: okej, okay, så du har förlorat din gård, fine. Du har förlorat din häst, fine. Du har förlorat ditt barn, fine. Alltså det är ju liksom, det är ju att känna samma sak för att ha förlorat sin bil eller sin gård, jämfört med att förlora ett barn, är ju för 99,9% av världens befolkning en total omöjlighet. Och det kommer inte gå hur mycket man än förkovrar sig i den här läran.
Nej, samtidigt så vet vi också att för att kunna fortsätta fungera som människa så måste de naturliga känslor av sorg och besvikelse och saknad som man upplever i det akuta ögonblicket måste ju hanteras. Mm. Så att det är ju inte så att det motsatta är en lösning, utan det handlar mer om hur man, med vilken grad av extremism man bejakar den här hållningen. Men att vi för att leva väl måste kunna hitta ett sätt att intellektuellt, affektivt kunna, vad ska man säga, härbärgera för att sen gå vidare även kring det som orsakar väldigt, väldigt starka negativa känslor. Det kommer vi inte ifrån.
En annan sak som han återkommer till, som jag är så svag för, som jag vet att de gamla grekerna sysslade med mycket också, det är det här med dygder. Att han har ju flera på något sätt favoritdygder. Han återkommer bland annat till det här med att vara rättrådig och att vara liksom god. Det är ju en dygd som verkligen återkommer. Någon annan är den här anspråkslösheten. Kan du förklara lite grann liksom, varför finns dygderna och liksom, varför väljs just de här dygderna ut?
Ja, men man kanske kan sätta det där lite grann i perspektiv av liksom den grekiska filosofin lite längre. För att när vi pratar om ordet, framförallt dygd idag, så låter ju det lite, ja, vad ska man säga, lite präktigt på något sätt. Ja, även om det används kanske mer och mer, men under lång tid så kändes det som att dygd nästan också mer handlade om att sexuell avhållsamhet och någonting sånt.
Verkligen. Jag tycker det har negativ klang.
Ja, och det slöt, när jag undervisar de här grekiska så brukar jag ofta börja med en liten liksom kommentar kring det här begreppet, för att man måste nästan så att säga, man måste översätta det tillbaka till dess ursprungliga innebörd för att folk ska kunna tänka på ett rätt sätt kring vad det är grekerna pratar om när de pratar om dygd. Och det begrepp som då alla använder, från Platon till Marcus, är arete. Och Någonting som är areté eller aretos är någonting som är dugligt, alltså kapabelt. Så att till och med en kniv kan vara det. En häst kan vara det. Alltså det är inte någonting. Så att det är mer ett adjektiv för någonting som är välfungerande. Och det är viktigt att ha med från början. Så att en människa som äger areté, det vill säga som äger dygd eller duglighet, som vi ibland brukar översätta det. Det är en människa som jag säger, jag brukar översätta det som att det är en människa som har livsförmågor. Och då tror jag man landar liksom lite bättre. Om man tänker det då som att de fyra kardinaldygderna som vi brukar prata om då, som även Marcus återknyter till, som ju finns med nästan från början. Det är ju då visdom naturligtvis, Sofia, men det är också mod. Och det är rättrådighet eller rättvisa eller, ska säga, eller rättskänsla, hur man nu ska översätta det. Alltså, dikai och syne. Och det är en form av livsklokhet, sofrosyne. De fyra dygderna är det som alla nämner. Och sen så kan man brodera ut dem. Aristoteles har vi inte hur många, 30 stycken. Och Marcus nämner flera andra som du säger. Men när grekerna pratar om dygder så skulle jag föreslå att vi tänker på det i termer av uppövade livsförmågor. Och då är det viktigt att det här inte är någonting som ingen av de här dygderna är medfödda. Även om vi liksom föds med liksom en större eller mindre fallenhet och liksom då kapacitet. Men de måste uppövas. Så om man tänker rättvisa till exempel, som för många är den viktigaste dygden. Då är det att kunna agera rättvist i enskilda situationer. Vilket ofta är väldigt svårt. Man hamnar i dilemman. Hur ska jag liksom väga mellan det ena och det andra? Den och den vännen, den och det beslutet, den och den fördelningen. Den rättvisa människan är den som visar sig kapabel att fatta rättvisa beslut gång efter annan. Och det är någonting som man långsamt lär sig. På samma sätt som man kan också uppöva generositet, som också många liksom menar då är en viktig sån dygd. Och det gör man genom att agera generöst. Man bjuder på sig själv, man är öppen för andra människor. Och man gör det dag för dag. Då långsamt så växer den förmågan. Så att det är så jag försöker se på de här dygderna. Och, så det handlar mer om livskapacitet.
Mm. Alltså, det här går också att koppla till dagens samhälle, tycker jag. För jag blev så fascinerad när jag läste om hans, när han uppehåller sig vid dygderna. För att idag pratar vi mycket om, det har vi kanske gjort väldigt länge, det här med att, vad samhället kan göra för en och att... Men att vi behöver en välfärdsstat, och det är ju ingen snack om det. Men liksom hela det socialdemokratiska projektet bygger liksom på att vi behöver liksom ta ansvar för varandra. Men i de här dygderna återkommer man ju väldigt mycket till vad man behöver ta för ansvar själv. Och att alla människor behöver göra det. Och verkligen göra det. Och att man behöver liksom gå in i dem och träna på dem. De kommer inte naturligt så. Kan du se den kopplingen också där? Att det är också någonting som vi har tappat det lite grann, liksom de här Marcus Aureliska dygderna.
Ja, kanske i viss mån. Just rättvisa är liksom då ett bra exempel på en reciprok dygd. För att det är ju klart att för Platon och Aristoteles är ju självklart att man kan inte vara rättvis liksom helt och hållet själv. Utan rättvisan är någonting som återspeglas i ett rättvist samhälle. För att liksom den högsta platsen där man förverkligar rättvisan är inom en politisk gemenskap. Men det väsentliga som de hela tiden säger, och det liksom då bejakar din fråga, är att det går inte att bygga ett rättvist samhälle bara med hjälp av fördelningsmekanismer, utan ett rättvist samhälle måste vila på rättvisa individer, ja, som i sin tur har möjlighet att skapa ett rättvist samhälle. Och det kan man ju säga på sätt och vis finns i en sån, den mest kända rättviseteoretikern idag, John Rawls, som skrev sina berömda böcker på 70-talet. Han är liksom lite inne på samma idé. Utan liksom en grundad rättskänsla och en förmåga att agera rättvist individuellt, så kan man liksom inte heller bygga ett samhälle.
Nej, och jag tänker många gånger här som man säger att tillfället gör tjuven, att jag har, efter att ha läst Marcus Aurelius, så kan jag många gånger tänka så här, nu har jag hamnat i en sån här situation där jag skulle kunna göra orätt. Ingen skulle bry sig, jag skulle vinna på det kortsiktigt, men jag har liksom gjort orätt. Och där tycker jag man har ett ansvar som människa att på något sätt inte göra det felaktiga.
Mm. Och om du bara ser på dina egna intressen och tänker att i grund och botten så är du bara en liten vinstmaximerande organism, då är det naturligtvis meningslöst att tänka så. Men om du ser framför dig att du någonstans redan från början ingår i ett större helt, då blir du någon som också så att säga bryter mot dig själv när du bryter mot idén om ett rättvist agerande. Och den tankefiguren finns ju hela tiden hos honom, att så att säga den människa som vill leva väl lever enligt principer som, ja, med ett modernt ord som jag i och för sig inte är jätteförtjust i, men liksom lever ett transparent liv, alltså ett liv som man i princip kan leva öppet. Det. Och det säger han ju också på flera ställen här, liksom att i ditt tänkande, i ditt handlande, lev på ett sånt sätt att du inte behöver skämmas för vem du är. Mm. För den som bara agerar egoistiskt måste ju någonstans, man finns ju skamlösa människor som bara tycker att man ska göra precis det som tjänar ens eget intresse, men det innebär att leva, att man döljer sig. Ja, den människa som inte lever så att man döljer sig är en människa som också har möjlighet att liksom ha en klarhet inom sig. Och för honom är liksom det en aspekt av att leva väl också inför sig själv. Ja, så att, och då lever man med ett ansvar för den helhet i vilken man ingår också när man är själv.
En sak som jag vill höra dig kommentera, det är den här liksom acceptansen som återkommer. Det var för många, många år sedan, när jag var runt 20-25, så hamnade jag i en depression. Jag blev väldigt knäckt, var en livskris. Där jag kom i kontakt med en amerikansk, som jag sen skulle få reda på, då en självhjälpskvinna kan man säga. Hon heter Byron Katie. Finns liksom på Pressbyrån ungefär. Men hon hade formulerat en liksom tankevärld som kretsade kring fyra frågor som man skulle ställa till sig själv, som liksom skulle bryta ner, man kan säga så här, de här fyra frågorna handlar om att, är du säker på att det du tror att du vill ha skulle göra dig lyckligare? Det är liksom hela tiden det hon försöker, och hennes bok heter Loving What Is, så den hela tiden utgår från att det som har hänt dig är det allra bästa. Så kan man säga att hennes liksom självhjälpslära, vad den går ut på. Och sen när jag läser Marcus Aurelius så inser jag så här att många av de här tankarna som hon har, det är många strömningar, det är inte bara Marcus Aurelius, men några är ju direkt kopierade från Marcus Aurelius. Och jag har en passage här som jag tycker var väldigt bra, som jag vill höra dig kommentera, som jag tycker är så himla fin. Han pratar om så här, att människor som ber om att någon ska vara på något speciellt sätt, eller att verkligheten ska vara på ett speciellt sätt, de uppmanar han att göra så här istället. Någon ber, hur ska jag få ligga med henne? Du, hur ska jag bli fri från begäret att ligga med henne? En annan, hur ska jag bli av med honom? Du, hur ska jag låta bli att önska att jag blev av med honom? En annan, hur ska jag slippa att förlora mitt barn? Du, hur ska jag bli fri från fruktan att förlora det? Det där tycker jag är så otroligt vackert. Och där kommer vi också in på det här med barn. Att det är lika, alltså du ska också önska att inte vara rädd för att förlora ditt barn, vilket är en otroligt svår tanke att formulera. Men vad tänker du om den här, liksom, det här acceptansen som återkommer?
Absolut. Nej, men det är ju en kärnfråga, och det är ju inte svårt att förstå hur det här hänger samman med idén om att tänka sig fram till sinnesro. För att det som oroar oss är ju det vi fruktar ibland. Det kan också vara det som vi begär vettlöst och inte kan få, och som därmed liksom fyller oss med en permanent otillfredsställelse. Så både fruktan och oförverkligade begär är ju sånt som kan få människor att bli helt, liksom, ja, verkligen tappa fattningen och bli spattiga. Så att kunna tänka på ett accepterande sätt kring det som man ändå inte kan göra någonting åt är ju själva grundidén i den stoiska apatheia-tanken. Jag tänkte på en annan sak som jag hade med mig här och skrivit upp, apropå det du tog upp med den här kvinnan och självhjälpsboken, att det finns ju en väldigt, väldigt berömd bön, den här som man alltid använder inom sån här missbruksvård, och som skrevs av en amerikansk präst. Det som är på engelska kallas för the serenity prayer.
Sinnesrobönen.
Sinnesrobönen är det på svenska. Ja. Precis. Och den, i den svenska versionen så heter den då Gud ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Och den läser man ju liksom som ett mantra inom sådana här, inte minst grupper som arbetar med missbruk, och den har liksom fått en väldigt sån här genklang. Och den kan man ju säga sammanfattar på många sätt exakt det här också. Mm. Och det är ju ingen tillfällighet, för att den vad ska man säga, den kristna eller mer liksom filosofiska sidan av den kristna moralläran ligger väldigt nära stoicismen. Och man brukar till och med säga att det är ingen tillfällighet att liksom Paulus är verksam ungefär samtidigt som Seneca liksom och de här romerska stoikerna. Det finns med från början.
Mm. Intressant. Avslutningsvis då, Hans, jag tänker, har du några favoritpassager från den här boken? Jag är nyfiken på liksom, vad har landat bäst hos dig?
Ja, det finns många saker man skulle kunna titta på här. Då början på bok 4 till exempel, som jag hade fastnat för, där han liksom använder elden på ett fascinerande sätt som en metafor för liksom en levande andlighet, en levande tanke. Ska jag läsa upp den?
Mm, jättegärna.
Han skriver så här: när det som härskar inom oss är i harmoni med naturen, förhåller det sig på så sätt till det som sker att det alltid med lätthet anpassar sig efter förutsättningarna. För det föredrar inget särskilt stoff, utan riktar med vissa förbehåll in sig på sådant som kan leda det vidare. Och sådant som det hämtar in gör det till ett stoff för sitt eget bruk. Det är som när en eld får grepp om ett föremål som hamnar i den. En liten flamma kommer att släckas av föremålet, men en kraftfull eld kommer mycket snabbt att lägga beslag på allt som läggs i den. Och elden kommer att förtära det och lågorna att växa sig högre med hjälp av det. Det är ganska,
det är jättevackert.
Ganska starkt bild.
Verkligen. Och där ser vi också de litterära kvaliteterna. Alltså det är inte bara en tänkare, utan han är också konstnär.
Mm, mm. Ja, precis.
Men vad vill du säga om det citatet som du läste upp?
Nej, men jag tycker det han försöker frammana är liksom inte ett stelt system, utan det är ju en livspraktik. Och i det här fallet är det då elden, och det är inspirerat av Herakleitos, som kanske för honom var, tror jag, någonstans den liksom starkast lysande stjärnan. Den här liksom försokratiska tänkaren som ju var då långt före Platon och Sokrates, som ju talade om både elden och logos, elden och ordningen, och som försökte få ihop bilden av ett universum som är både i ständig dynamik och samtidigt i ordning. Och vi kan ju tycka att det där egentligen är en paradox, men det är någonstans det som han försöker få samman. Och här blir elden då en bild för att beskriva ett levande intellekt som inte skräms bort av någonting, utan som kan ta in det och förvandla det till någonting som liksom håller detta liv gående.
Mm. Jag har ju två favoritpassager som jag vill höra dig bara kommentera. Det ena är det här, han pratar om ett friskt öga. Det här tycker jag är, det här är också väldigt vackert. Ett friskt öga måste se allt som går att se och inte säga: jag vill bara se det som är grönt, ty att det är ett symptom den ögonsjuka uppvisar. Och en frisk hörsel och ett friskt luktsinne måste vara redo för allt som går att höra eller lukta. Och en frisk mage måste förhålla sig till allt som går att äta, som en kvarn förhåller sig till allt det den är gjord för att mala. Så bör även ett friskt sinne vara redo för allt som händer, medan det sinnet som säger "låt mina barn bli räddade" eller "måtte de alla prisa allt jag gör" är ett öga som söker det gröna, eller tänder som vill ha något lättuggat.
Mm, det är jättefint. Och det talar ju verkligen, det behöver nästan inte tolkas, men, ja, men det handlar om samma sak, om en slags en genomsläpplighet, ett liv, liksom en levande tanke, i det här fallet en levande sinnlighet. Mm. Att inte blocka ut, utan att kunna ta emot, utan rädsla för vad någonting som kommer utifrån gör med en.
Mm. Och jag tror att det som träffade mig så hårt med den här strofen, det är också att det här är också ett sätt som vi har i mångt och mycket förlorat idag, med den här ganska hetsiga tonen som vi har mot varandra, och när vi med sociala medier och debattklimatet där vi liksom inte kan acceptera, vi vill se bara grönt, vi vill äta bara lättuggat, så att när det blir någonting där vi inte håller med eller där vi måste tänka två varv så slår vi bakut. Mm. Sen finns det en till bara som är det är en rad, men jag tror nästan att jag landar i att det här är en av de finaste grejerna. Jag vill bara liksom ett bra slut också. Mm. Du hör vad du säger om det här. Inom kort kommer du ha glömt allt. Inom kort kommer allt att ha glömt dig.
Mm. Mm. Den är fantastisk. Jag stannade inför den också. För att det finns ett vemod i den. Men som naturligtvis också handlar om att inte nödvändigtvis klamra sig fast vid liksom förhoppningen om ens liksom ett ryktesmässig överlevnad. Vilket ju är märkligt för en sån person som redan befinner sig där han gör. Så att också vara beredd på att det kanske blir så. Mm. Vinden kommer och vi kommer vara försvunna. Mm. Men att ändå kunna liksom stå på den plats man är med den vetskapen.
Ja, och jag tycker också att den går att använda i krissituationer som du kan ha i vänskaper eller relationer eller på jobbet, att snart har du glömt allt, men en annan sak, snart har alla glömt dig.
Mm.
Alltså, den är vemodig, men den är också hoppfull, därför att det är så här att allt det här som du engagerar i så fruktansvärt mycket just nu är inget värt.
Nej, nej. Mm. Det kommer att vara försvunnet. Det kommer att vara annorlunda.
Yes, vi sätter punkt där. Ett jättestort tack Hans att du kom tillbaka.
Mm, tack själv.
Du har lyssnat på Hans Ruin i avsnitt 67 av Bildningskomplexet. Marcus Aurelius självbetraktelser har getts ut i en lysande nyöversättning av bokförlaget Daidalos. Jag säger bara, köp den. Du hittar en länk till boken i avsnittsbeskrivningen. Se också till att följa mig i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @BenjaminElfors. Jag nås också på mailadress BenjaminElfors@gmail.com. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.